hur många lägenheter eller bostäder har du sålt här nu det senaste året?
När det var glada tider, då låg jag väl nästan på 200. Nu tror jag ju...
200 per år?
Mm, 200. Men då räknar jag ju alltså kanske tomter och alla objekt jag säljer, nyproduktion och sådär.
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag tar vi oss vidare på vår Sverige-turné och vi har kommit till Örebro där vi ska intervjua Erik Lejon från Lejons Mäkleri. Välkommen!
Tusen tack! Vad roligt att få vara med!
Ja, och kul att ha dig med. Det blir ju snabbt ihoplockat här. Vi har bestämt fram och tillbaka och nu äntligen fick vi ihop podcasten, så jag är väldigt glad inför detta. Kan inte du berätta lite, vem är du?
Jo, Erik Lejon heter jag. Jag är på dagen 35 år, för jag fyller idag. Det är lite roligt att berätta kanske då.
Okej, grattis får man väl säga
då. Ja, tusen tack, tusen tack. Nej, men jag har ju varit i mäklarbranschen i 12 år. Och min mäklarkarriär började på ett bolag som heter Husman Hagberg. Där jag började och jobbade där som anställd i 5,5 år. Och efter de där 5,5 åren så kände jag att jag var redo för att hitta på något nytt. Och träffade olika franchisetagare och diskuterade olika lösningar. För jag ville starta egen firma. Men landade faktiskt i att starta med mitt egna namn. Så det gjorde jag där 2016. Och nu är vi inne på 7:e året. Trivs otroligt bra, jobbar som mäklare, tycker det är otroligt roligt. Vi har ju haft 8-9 månader med lite utmanande uppdrag här. Och känner även att i såna tider är det väldigt roligt att lära sig nya saker. Så att lärorikt har det varit på slutet och känns väldigt kul att driva sin egen firma. Det är känslan.
Ja, det kan jag förstå, verkligen. Men du kommer från Örebro också?
Ja, jag är uppväxt i Kumla faktiskt. Så att jag gick mäklarutbildningen ner i Malmö 2009-2011. Sen flyttade jag tillbaka, för jag förstod inte vad de sa där nere riktigt med skånskan.
Tack för
det. Nej då, jag skojar bara. Nej, jättetrevligt nere i Malmö. Men jag kände väl att jag ville tillbaka till rötterna och då kommer jag tillbaks till Örebro. Så jag är ju kumling då, men det är ju 2 mil ifrån Örebro. Så att örebroare är jag väl, får jag säga.
I närheten, så att säga. Ja, men superbra. Och det är ju ganska många mäklare som lyssnar på denna podden. Och det är väldigt intressant vad det gör det där att kolla och bli franchisetagare. Men i slutändan väljer att starta eget, så att säga. Vad skulle du säga är de största fördelarna med att då starta eget jämfört med att bli franchisetagare, tycker du?
Nej, men det är väl de korta beslutsvägarna. Jag menar, vi sitter ju på ett måndagsmöte här och diskuterar om vi ska byta presentation eller marknadsföra oss på ett annat sätt eller vad det kan vara. Och då bestämmer ju vi det här inne i rummet som jag faktiskt sitter i nu. Och den friheten kan väl jag värdera ganska högt och inte behöva komma med ett förslag till Stockholm som kanske går igenom om 9 månader eller ett år kanske eventuellt, va? Utan vi kan ju vara väldigt snabba i processerna och det är väl den stora fördelen skulle jag säga. Sen när jag drog igång så fanns det ju bara franchise bolag i stan, så att jag tror att det var också en väldigt stor fördel att gå åt motsatt håll. Så att jag tror att sitter man där och funderar på om man ska starta, så är det nog kanske inte en dum idé att fundera på att köra egen låda om det finns väldigt mycket franchise runt omkring, för då går man ju så att säga sin egen väg och då tror jag att man kan få en större skjuts i sitt bolag.
Ja, jag förstår, och det blir lite mer personligt varumärke om man väl har sin egen byrå. Fanns det några frågetecken kring namnet, eller det blev alltid Lejon var alltid namnet, så att säga?
Ja, så här, jag hette ju faktiskt fram till 2015 Larsson. Sen så hade ju min mamma hetat, eller hette tidigare då, Lejon. Och då, så när jag gifte mig med min fru, så böt vi faktiskt till Lejon, för det lät lite roligare än Larsson. Och sen startade ju firman 2016, och då tyckte jag att det kan ju passa ganska bra att använda namnet också. Det har väl känts som att det har funkat väldigt bra. Lätt att komma ihåg och sådär. Och vi fick till en bra logga och så. Så att, men absolut, det har funkat jättebra.
Hur många lägenheter eller bostäder har du sålt här nu det senaste året?
Oh, det borde jag veta. Sånt där räknar man ju på tidigare. Och när det var glada tider, då låg jag väl nästan på 200. Nu tror jag ju...
200 per år?
200 objekt. Men då räknar jag ju alltså kanske tomter och alla objekt jag säljer, nyproduktion och sådär. Men jag vet faktiskt inte hur mycket jag har sålt sista året. Det har inte jag räknat på i detalj. Man räknar mycket med, ska jag säga, vad man omsätter och sådär. Det är väl mycket där man fokuserar på. Och sista tiden har det blivit mer och mer kommersiella fastigheter som jag avyttrar. Och det är klart, då blir det färre affärer, men kanske lite större istället.
Okej. Okay. Ja, men superbra. Men då har vi ett hum om i alla fall hur mycket du säljer. Mm, ja. Vilket verkar vara sjukt mycket. Mm,
yes, yes.
Vad bra då. Då har vi lärt känna dig lite mer, och nu ska vi dyka in då i Örebro som bostadsmarknad. Jag har varit i Örebro några gånger och jag vet att ni har ett väldigt fint slott i mitten. Men mer än så vet jag inte riktigt. Så kan inte du förklara lite hur Örebro är uppbyggt och de olika stadsdelarna?
Ja, men absolut. Vi är ju jättestolta över vårt slott, och det känner du till. Så det är väl det första man tänker på när man tänker på Örebro. Vi har ju Svartån som rinner igenom hela Örebro, som vi också tycker är väldigt trevligt att titta på. Men sen är det ju lite olika typer av stadsdelar, och finns väl några områden som har lite sämre rykte och några som har lite bättre. Jag säljer ju precis överallt. Tar man ett område som Vivalla till exempel, som är väldigt hårt utsatt och sådär, så säljer vi bostadsrätter där i alla fall. Det är liksom inga problem. Jag tycker det är helt underbart att stå och sälja någon lyxvåning till en fin familj kanske då, som vill köpa den. Och sen åker vi till Vivalla och kränger en lägenhet, och det är en helt annan miljö och sådär då. Men tittar man på vart folk primärt drömmer om att bo i stan, så är det ju så här att det finns ju några villaområden som är väldigt attraktiva. Det absolut mest attraktiva området skulle jag säga, om vi inte pratar stadsvillorna givetvis, är ju Sörby och Rynninge. Och Rynninge har ju den stora fördelen att man har alltså nära in till Örebro centrum. Men man har också väldigt nära till den så kallade rävgången och otroligt fina promenader längs med Hjälmaren och Oset, som är ett naturreservat. Så att man har liksom både staden och naturen i Rynninge. Sörby har ju fördelen av att vara väldigt centralt. Flyttar du dit med familjen så behöver du inte flytta förrän kanske barnen har tagit studenten och flyttat ut. Och du behöver aldrig skjutsa någon någonstans heller, för att man tar sig antingen gåendes eller per cykel till alla aktiviteter, skolor, förskolor, matbutiker. Så att vill man ha ett väldigt lugnt och trevligt familjeliv, så flyttar man väl till Sörby. Sen är ju både områden som Almby, vi har Brickeberg som är områden som också ligger väldigt bra och är väldigt trevliga för barnfamiljer att bosätta sig i. Söderut har du Adolfsberg som är ett gammalt klassiskt, väldigt populärt bostadsområde. Jag själv bor precis dikt an med Adolfsberg i ett område som heter Södra Lindhult, som är uppbyggt lite på senare tid, och vi har väl ungefär 5 kilometer in till centrum. Börjar man titta lite längre ut så finns det ett område som heter Ekeby-Almby som är ett mestadels villaområde som ligger in till Hjälmaren där många har väldigt fin sjöutsikt. En riktig idyll som blomstrar upp där på våren och barnfamiljer primärt som bor där. Så att Ormesta är ett område som är nybyggt som ligger efter Almby kan man säga in till naturreservatet Oset, så därifrån kan man bara kliva ut och gå rätt in i ett naturreservat och ta sommarpromenader och såna här bitar och ta med sig barnen kanske som springer och leker och sådär. Så att vi har väldigt många bra områden för barnfamiljer skulle jag säga. Vi har mer centralt Hagaby som ligger lite mer på västra delen. Vi har Mellringe. Ja, du hör, det finns hur mycket som helst. Men jag tror att
finns hur mycket som helst.
Primärt om man tittar på vart generellt örebroan drömmer om att bo så är det nog Sörby och Rynninge som jag skulle säga är liksom det absolut mest attraktiva.
Okej, okay. Ja men härligt. Tack så jättemycket för den beskrivningen. Mm. Jag tycker verkligen att vi har fått en bra bild och en detaljerad bild av Örebro. Mm. Så för er som ska flytta till Örebro eller redan bor där, lyssna igenom det en gång till så kommer ni få en bra bild av det hela så att säga. Men om vi då pratar lite om Sörby och Rynninge. De områdena, alltså det är villaområden, vad jag förstår det.
Ja, jajamän.
Yes. Och vad är det för typ av villor där? Vad är det för år de är byggda? Hur ser det ut området? Så.
Ja, men Rynninge är ju väldigt mycket, inte allt, men väldigt mycket är ju klassiska 20-talshus. Och de är ju väldigt vackra att titta på också. Så man kallar i den här delen för gamla Rynninge då. Så att den generella villan i Rynninge är ganska så stor. Den är byggd på 20-talet och har väldigt mycket karaktär.
Ja, okej. Okay. Mm. Härligt. Är det trähus eller är det...
Oftast trähus. Ja, oftast trähus.
Oftast trähus, okej. Ja, okej. Okay. Härligt. Och du säger det från 20-talet. Kan man märka nu att folk som bor i de här vill liksom lyfta upp de här 20-talsdetaljerna? Eller har man totalt blåst ut och sätter in nytt? Hur ser det ut?
Ja, den kloke ägaren lyfter ju fram 20-talsdetaljerna. För att det är ju liksom verkligen gräddet på moset då, om man säger. För att kan man fokusera på att få fram originaldetaljer, då skapar man verkligen värde i ett hus som är byggt på 20-talet. Det där tycker jag genomsyrar flera sekel med hus. Va? Att man liksom försöker få fram originalen. För att det finns inget bättre än att visa x antal originaldetaljer i ett hus på en visning. Det är ju sånt där som folk liksom går igång på. Så att jag skulle säga att det är oerhört värdefullt.
Mm. Kan du märka att det har blivit en större trend nu på senare tid att man just lyfter upp de grejerna och att tidigare har det varit lite mer att man ska in med det nya? Så att
det fanns ju en tid där man renoverade bort väldigt mycket och väldigt synd många gånger. Och där har jag sett köpare som har gått in och helt enkelt plockat bort och försökt hitta saker bakom. Och en del har lyckats och en del har inte gjort det.
Okej. Och då när man då har dragit upp de där 20-talsdetaljerna, vad är det för typ av attribut du märker att så folk verkligen, verkligen gillar när man går och köper ett hus då i Sörby eller Rynninge? Alltså så är det någon viss typ av stil, är det någon typ av färg, material och så vidare?
Jag kan ju tycka att ett väldigt välvårdat original fiskbensparkettgolv är ju mycket trevligt att titta på. En kakelugn i original. Takstuckatur är ju också sånt som är förtjusande helt enkelt. Och jag tror att man kliver in i ett 20-talshus och tittar på de här grejerna och sen kanske går till ett nyproducerat hus, så inser man verkligen själen i ett sånt här hus. Och det tror jag gör att många, trots det stora jobbet med 20-talshus, för att så är det ju, det kan man liksom aldrig, det ska målas och det ska ses efter och löpande underhåll hela tiden, men de som väl lyckas sköta om ett 20-talshus, det, ja, men det är ju väldigt liksom trevligt att titta på.
Ja, absolut. Och de är otroligt vackra liksom sådär. Men just det du säger, att så, ja, men det krävs att man tar hand om det. Då antar jag också att det är en lite mer så viss typ av människor som flyttar dit, som har tiden och orken att hålla det vid liv, så att säga. För att det krävs ju, jag vet inte riktigt, vad tror du det kostar att hålla ett sånt hus fräscht under lång tid per år? Liksom?
Svårt att prata pengar. Jag tror att det handlar om att prata timmar. Alltså, har du en... vad ska jag säga? Har du ett väldigt stort intresse för att sköta om det här huset, så kommer du göra det. Sen kan det vara tufft under småbarnsåren och sådär. Men jag tror att så länge du har ett brinnande intresse och är duktig på att sköta om, så kommer du klara det. Tittar man på en annan som är fastighetsmäklare kanske och jobbar. Jag skulle aldrig kunna ta hand om ett 20-talshus på rätt sätt. Det är ju bara liksom att inse. Då skulle man få leja bort precis allting. Och då skulle det kosta väldigt mycket pengar. Så att det handlar väldigt mycket om tiden liksom, och en bra planering tror jag också för att sköta ett sånt hus.
Ja, exakt. Mm. Det krävs sina timmar så att säga. Så det gäller att man har mycket tid över när man väl tar sig an ett sånt hus.
Ja, verkligen.
De då som inte vill bo i de här lite äldre husen från 20-talet, där man märker att så jag måste lägga otroligt mycket tid på det. Var är det då de rör sig någonstans? Vad är det för typ av hus de köper istället?
Ja, men det är ju mycket åt det nyare hållet. Alltså man vill ha ett bekvämt boende. Man vill inte att det är kalla golv kanske. Man vill kunna komma hem, öppna dörren, det är inget som krånglar, inga olustiga överraskningar. Och man vill kunna så att säga, ta med sig barnen, stänga dörren och åka iväg och inte behöva tänka så mycket på huset. Och där tror jag väldigt många barnfamiljer, inklusive mig själv, passar väl in. Man har alltså inte tiden helt enkelt att sköta sitt jobb, ta hand om ett hus och även en familj. Det blir lite för mycket. Så att jag tror att de som är absolut bäst på att sköta hus, det är väl kanske de som där barnen rent av har flyttat hemifrån. För då har du verkligen tid att lägga ner.
Om man då ska sälja ett sånt hus, vad tycker du att man ska göra då? Ska man då styla? Ska man renovera det? Eller ska man bara låta det vara?
Jag skulle nog fundera väldigt noga, hur kan vi få fram så mycket av originaldetaljerna som möjligt. Jag skulle även i dialog med mäklaren prata om kanske historien om huset, alltså vem ritade huset, vem var det som byggde. Bygga upp en historia kring det tror jag gör att folk blir mer attraherad av ett hus än att man bara skriver att det är byggt på 20-talet eller vem ritade det och varför byggde de det och sådär, att man funderar på det också. Men primärt så tror jag det är att se över hur mycket av originaldetaljerna får vi fram.
Okej. Ja, jag förstår. Men du rekommenderar inte att liksom dra igång en hel renovering för hela huset när man väl ska sälja, utan det är ju så de små detaljerna.
Du kan dra igång en hel renovering, men då ska du vara väldigt duktig på vad du gör. Eller ta in ett proffs som renoverar för att få fram originalen, detaljerna.
Okej, jag förstår. När det säljs de här husen då, så tänker jag att de säljs ju inte så ofta. Jag antar att folk bor där i alla fall kanske 10 år för att man köper när man skaffar familj eller sådär. Det måste göra att transaktionerna blir väldigt mycket färre än om till exempel lägenheter i något lägenhetshus. Hur värderar man ett sånt hus då när man inte har sålt det på 10 år och det är en del renoveringar och så som har skett?
Ja, det där är ju väldigt mycket fingertoppkänsla för en fastighetsmäklare att känna att kan jag hitta det här objektet någon annanstans eller inte? Jag ska lägga ut ett väldigt unikt objekt här i Örebro centralt. Och där har vi ju just, det här huset kan du omöjligt hitta. Varken i Örebro eller kanske någonstans i hela Sverige. Och det är klart att när du vet att du har den typen av objekt, då handlar det väldigt mycket om att är det någon som verkligen vill ha det här, så är de beredda att gå väldigt långt för att faktiskt få det, för att den där chansen kommer inte en gång till. Så att det skulle jag säga är otroligt viktigt, om du har den där unika huset som du inte kommer få chansen att köpa någon annanstans, då är det värdet otroligt stort. Och det kan ju vara ett liksom bra tips om man funderar på att köpa ett hus, att kan jag hitta det här huset någon annanstans i Örebro eller vart man bor? Är svaret nej och det är ett hus som sticker ut väldigt mycket, ja då, även om det är 20 år framåt, du kommer få betalt för det den dagen du väl ska sälja.
Mm. Ja, det är bra att höra. Jag tror speciellt i de här tiderna när man hör att priserna bara går ner och ner och ner. Men ja, väldigt bra. Vad, jag antar att man inte går någonting på kvadratmeterpriser på väl hus, utan det är ja, storlek och hur många rum och placeringar och sådär. Hur ser det ut i centrala Örebro? Vad ligger kvadratmeterpriserna och ens pratar man om kvadratmeterpriser där?
Ska jag vara ärlig, jag får ju den här frågan ganska ofta. Man pratar kvadratmeterpris fram och tillbaka, och det är klart, tittar jag på nyproducerade radhus eller lägenheter och sådär, då kan man absolut gå in och titta kvadratmeterpris eller bostadsrätter kanske och sådär. Men jag har väldigt svårt att prata kvadratmeterpris när jag sätter ett värde på framförallt ett hus. Och det gäller väl även lägenheter också. Därför så har jag liksom jobbar ju med det här 12 timmar om dagen. Och så frågar folk, vad är kvadratmeterpriset? Ja, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om är ju, vad har det här huset för unika egenskaper? Vilket område ligger i och så vidare. Så det här med att sätta ett kvadratmeterpris, du kan titta på det och säkert, det kan jag säkert både du och jag ta fram liksom, vad är kvadratmeterpris i Örebro? För mig säger det i princip ingenting, utan jag behöver se vad det är för objekt, vart det ligger, och sen så får man då en uppskattning och sätter ett värde. Självklart jämför man ju med andra hus, det är inte det jag säger, men just kvadratmeterpris är något jag sällan tittar på.
Okej, jag förstår. Men även på lägenheter då, centralt?
Lägenheter tittar man på det, absolut. Men sen finns det unika objekt, vindsvåningar, centrala våningar och sådär. Och även där hamnar man i den här fingertoppkänslan för mäklaren att sätta värdet. Däremot, nyproducerad lägenhet i ett hus med 50 likadana, ja, det är självklart, då pratar man kvadratmeterpris mer i ett hus.
Ja, jag förstår. Det är lite mer individuellt för de olika bostäderna. Sådär. De här då exklusiva villorna som du pratar om, vad kostar en villa centralt?
Ja, bra fråga. Det finns ju noteringar i Örebro som är strax norr över 20 på försäljningar. Jag skulle säga att normalvillan i ett väldigt attraktivt område i Örebro i dagens marknad kostar kanske mellan 7-8 miljoner. Och tidigare var det lite högre när marknaden var lite mer uppåt. Den gick ju kraftfullt uppåt under corona, som vi alla vet. Det som var intressant tyckte jag studerade ju då nere i Malmö. Och så gick jag och tittade på husen där nere. Zlatan hade sitt hus och det var flera andra nere i Fridhem, som du säkert känner till, där nere i Malmö. Jättefina kåkar. Och de där 2009 kostar liksom 30 miljoner. Men husen i Örebro, de absolut mest exklusiva husen i Örebro, kostade ju någonstans 6 miljoner. Så att det fanns ju ett väldigt stort glapp som inte riktigt hängde ihop. Det är klart att Malmö med havet och sådär alltid kommer vara mer attraktivt. Men skillnaden borde inte vara så stor. Så man insåg ju redan när man var mäklarstudent att här kommer det ju faktiskt börja hända saker. Och så bröt vi kanske 10 miljoners gränsen i Örebro, som jag minns liksom, och det var en stor grej. Och sen så har det liksom traskat uppåt och blivit mer acceptabelt med högre priser.
Mm. Okej, okay. Och vad är nu den dyraste villan du har sålt?
Den ligger på 13 miljoner har jag sålt ett par stycken för i alla fall då.
Härligt, härligt. Kan du märka att det är vissa områden i Örebro som är lite mer up and coming?
Ja, det skulle jag säga. Almby till exempel har ju utvecklats otroligt mycket. Almby Näsby, det hör ju ihop lite grann så där. Tittar man på områden som kommer mer och mer, så Ormestad är ett nybyggt område som har blivit väldigt populärt. Vi pratar ju om gamla Rynninge, så finns det något som heter Rynningeåsen där jag själv har bott en gång i tiden, som också, det är ju inte liksom, det har ju varit hett under en längre period ska man väl säga, men det är klart att det har utvecklats mycket fina områden. Vi har ett område som håller på, eller det är väl färdigbyggt i princip, som heter Bettorp, som var lite så här, ska det vara bostäder här? Det har blivit jättefint och väldigt nära stan och nära motorväg och allt vad det är. Va? Så att det finns väldigt många fina områden som har blivit väldigt positiva då, helt enkelt.
Ja, härligt. Tack för att du förklarade det liksom, för att de som då flyttar in kanske vill kolla lite mer på de områdena om man ska flytta till Örebro första gången.
Ja.
När du har varit ute nu och säljer mycket lägenheter och villor, vad kan du märka det finns för inredningstrender eller stylingtrender där ute som är kanske lite unika för Örebro?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle väl säga så här att, och det är väl ingen hemlighet, men folk har väl gått ifrån det vita givetvis, va? Och satt väldigt mycket färg på väggar och sådär, och det kan jag ju tycka är jättetrevligt kontra det här helt vita, va? Och det gör så mycket i en väldigt vit villa att hitta på någonting. Man kanske har en platsbyggd bokhylla i någon mörk färg, eller man målar upp sovrummen och sådär. Väldigt enkelt och basic, men ändå, det gör så mycket för känslan i huset. Så att jag kan väl tycka att det är mycket färgsättning skulle jag säga. Även på kök och sådär. Där man liksom märker att folk vågar mer och mer. Och det tycker jag är, ja, men det tycker jag är roligt.
Jättebra. Jag tycker vi har lärt oss otroligt mycket om hela Örebro, så att verkligen stort tack för det. Men då går vi vidare till segmentet då som jag kallar vad alla vill veta. För det här får jag ganska mycket frågor kring, och jag antar att du också får väldigt mycket frågor kring. Så, hur får man mest för sin bostad när man ska sälja den? Om du skulle välja 3-5 punkter.
Då tror jag först och främst att man ska vara väldigt tidig att ta kontakt med en mäklare om det är så att man funderar på att sälja. Många drar ju ut på den där processen och sen så får man för sig i lite fel tid kanske att nu ska jag ringa mäklaren, och så kanske är lite bråttom, och i marknaden som är så behöver man ju ha tid och en extremt bra plan. Så att jag skulle säga att kontakta mäklaren i ett tidigt skede är i min värld det absolut viktigaste. Sen handlar det om att ha en dialog med mäklaren och lägga upp en plan. Och där oftast blandar vi in en stylist också. Jag var hos en kund för 2 dagar sedan och vi pratade om hur ska vi tänka och sådär. Ja, men då har vi ett första dialog. Nästa dialog, då är det jag och stylisten som kommer ut och berättar hur vi ska tänka och hur vi ska jobba när det väl är dags att sälja här framåt sommaren. Och sen så tror jag att aldrig någonsin hamna i en stressig situation, alltså exempelvis att man köper ett objekt innan man har sålt sitt eget och sådär, för då kommer den här pressen och stressen som gör att du fattar ett dåligt beslut. Tidigare så var det ju liksom inte ett problem, för då la du ut huset, det blev budgivning och du sålde det. Men så är det ju inte riktigt på samma sätt. Så det här att sälj först, köp sen. Oavsett, alltså du kan hitta ditt drömhus och så vidare, men gör det i rätt ordning. Känns som en väldigt stor nyckel, helt enkelt.
Ja, men superbra. Då tar vi med oss det när vi går ut och säljer våra bostäder. Mm. Hur vinner man en budgivning på bästa sätt?
Jag tror så här, att många idag har ju alla möjliga taktiker och man är svår att nå och man ska krångla till mycket, tycker jag. Jag tror att man, oavsett vad det är för värde som man har tänkt sig, och sådär, att man har en rak dialog med mäklaren. Alltså att jag tittar på det här huset, jag tycker det är jättefint, jag anser att det är värt så här mycket, säljaren kanske vill ha lite mer, men det här är min uppfattning av det. Och att man så att säga får för sig att det är så mycket taktik och allting. Men jag tror många gånger att man krånglar till saker som köpare istället för att vara rak, öppen och transparent med vad man faktiskt tycker dag ett. Så att jag tror att man liksom är, att man är tydlig och berättar vad man tycker saker är värt. Det tror jag gör att man liksom många gånger kan vinna en budgivning framför någon annan som kanske egentligen hade velat betala mer, men man säger ingenting, utan man håller inne vad man tänker och tycker, och man kanske får ett samtal från mäklaren och svarar inte och sådär. Då tappar man liksom ett slags förtroende för köparen med. För jag tror att många, det är klart att säljarna, när det väl är dags att välja köpare, de frågar ju mäklaren, ja men vem tycker du vi ska välja? Ja, den här personen, han har svarat varje gång, han har varit jättetydlig med att han har klart med banken och han är beredd att betala så här. Och det är kanske ett bud som rent av är lite lägre, men det har varit liksom en transparens och en tydlighet under hela resan. Så jag tror att var liksom öppen och rak med mäklaren med vad du faktiskt är villig att betala och vad är status med banken och behöver du sälja ditt eget och sådär. Så att man inte försöker vara så klurig, för jag tror att man krånglar till det som köpare då.
Ja, men jättebra svar. Jättebra svar. Hur väljer man då bäst mäklare och hur väljer du mäklare?
Jag skulle säga så här att förtroende är ju givetvis A och O, och det säger ju alla. Och jag tror att det handlar om att du känner att den här mäklaren som ska hjälpa dig har koll på vad det är som ska ske, va? Att du får en väldigt tydlig plan. Hur tänker vi? Steg 1, steg 2, steg 3. Och vad händer om det skulle bli si? Och vad händer om det skulle bli så? Och att man upplever att mäklaren är väldigt liksom rak i kommunikationen. Och liksom inte... Det är klart att man alltid kan åka ut till ett hus och berätta att det är värt ända upp i himlen. Men det får man ju äta upp sen, va? Så att jag tror att det viktiga är nog magkänslan. Alltså vem tror man på? Och det är som när man själv är ute. Att, det är som man säger att vi ska ju jobba ihop om jag tycker att det känns bra och du tycker att det känns bra. Men är det någon av oss som känner, ja, det här känns lite si och så. Ja, men då är det ingen idé vi jobbar ihop, va? Utan jag tror att magkänslan är extremt viktig. Alltså att man känner att det här är en person som har koll på vad den gör.
Ja, superbra. Mm. När är det bäst tid att sälja eller köpa en bostad?
Den där frågan får man ju alltid, och så säger folk att det är så otroligt dålig tid nu att sälja och sådär. Först och främst, om vi backar bandet, så var det ju så här att när corona kom så pratade ju diverse bankexperter om ett prisras på ungefär 30%. Vi hade en månad när corona kom där det inte hände någonting. Vi gjorde inga affärer, det var tvärstopp. Och istället för att gå ner 30% så gick våran marknad upp ungefär 26-27%, vilket är helt orimligt mycket på väldigt kort tid. Och sen så har vi väl sett nu i de bedömningar vi gör att marknaden kanske då har gått tillbaka någonstans 15-16% på grund av räntehöjningar, elpriser och så vidare. Men det innebär ju fortfarande att du har en prisökning sen corona började på ungefär 10%. Och det är en väldigt normal ökning under den här tiden. Så att när folk målar fasen på väggen och sådär, så det är ju betraktarens ögon. Kollar du när priserna var uppe i himlen och jämför, ja visst, då kan du ju tycka synd om det själv. Men frågan är om det är så, eller om det är så att på ett treårs period här nu, eller fyra, så är vi upp ungefär 10%, vilket är ganska bra. Så att, men
det är väl det gamla uttrycket, vad är det man säger? When in doubt, zoom out.
Ja, så att säga. Precis så, precis så. Mm.
Så att, ja, superbra. Mm. Och hur ska man då tänka i rådande ränteläge?
Ja, men jag kan gå tillbaka till det där bara för att få avsluta att många sålde ju på toppen och liksom kom och berättade att ja, du vet, vi tjänar ju 1,4 miljoner på vårat hus eller radhus och sådär. Och det är jättekul, absolut. Och det ska man ju liksom inte förringa på något sätt. Men ni köpte ju även nästa objekt för ett pris som var väldigt högt. Och oftast växlar man ju så att säga uppåt, vilket gör att om du säljer här och gör din bostad och gör en jättebra vinst, så har ju den som har det större objektet gjort en ännu större vinst. Nu tycker jag konsten är att den som exempelvis, låt säga att du är en barnfamilj och sitter i ett radhus och tänker, ja men gud, nu kan vi ju inte köpa hus, nu är det ju så svårt att sälja vårt radhus. Ja, ni kommer inte få lika mycket för ett radhus, så är det. Men det där huset ni plötsligt kan köpa är ju mycket billigare än vad det var när marknaden var som högst, så er totalaffär är mycket bättre nu än vad den var förut. Och lägger man bara det där pusslet, så borde man ju definitivt växla objekt nu, även om man inte gör en jättestor vinst eller kanske till och med gör en liten förlust. Men nästa objekt du köper är billigare idag än vad det var förut. Men kopplat till ränteläget som du pratar om, så får man väl bara säga så här att vi har ju en räntehöjning som kommer här i april. Vi följer det här väldigt noga. Jag tycker att man ska först och främst försöka sätta sig in i dialog med banken. Vad får jag faktiskt för ränta idag? Och kan Riksbanken nu bara berätta att nu kommer vi inte fortsätta med det här höjningarna, utan vi kanske kommer ligga kvar, eller som jag bedömer det kommer de göra sänkningar här framåt. Ja, men det gör ju att man vet vad det faktiskt kostar att låna pengar idag. Vet man det, så sätter man sig ner, tycker jag, och gör en väldigt sund bedömning. Och fördelen nu när du köper, det är att det kommer inte bli en sån här räntehöjning till. Men när vi satt och räknade på räntor på 1,25% eller vad man nu kalkylerar med, så var ju, alltså, logiken säger att den där räntan kommer gå upp, och det gjorde den väldigt kraftigt. Att den här räntan skulle gå, om vi nu säger att du går till banken och prutar ett bolån och får 4,5%, säger vi, för att det höjs ännu mer och blir lite jobbigt här. Ja, men den kommer inte bli 8,5. Det behöver vi aldrig oroa oss för. Så att jag tycker att köpa nu och veta vad det kostar är betydligt tryggare än när du låg på 1,25 och kalkylera på det. Så att det här med liksom känslan för ränta, tror jag ju verkligen att man, köper man nu så vet man vad det kommer bli, och det kanske blir bättre. Förut var det snarare, ja, det här kommer ju högst sannolikt höjas, men det var ingen som tänkte så, utan man bara köpte. Mm.
Men tror du att vi ändå har landat i någon form av botten på prisminskningarna nu? Eller tror du att det kommer fortsätta ett tag till neråt för att sen vända uppåt? För det måste ju alltid gå uppåt, ja, så att säga. Det måste ju alltid gå uppåt.
Det är det vi lever med. Min bedömning är väl så här att jag tror att priserna stabiliserar sig mer och mer. Det är min uppfattning. man har också insett att den här coronahöjden som vi var uppe i, den var inte logisk. Och det var ju som vi pratade om förut med de här 26-27% som kanske blev 10% upp sedan 2019. Och det är rimligt. Min känsla är att det kommer inte bli några raketprisökningar uppåt på det här sättet. Men jag tror att vi kommer se en stabil marknad efter den här sista räntehöjningen. Vilket gör att priserna kommer vara mer pålitliga. Och så kommer de sakta men säkert börja ticka uppåt. Men det här är inte något som kommer... vi kommer inte se en prisökning på 20%. Det kommer vi inte göra. Utan snarare en sakta och fin uppgång. När då räntorna kommer sakteligen börja ticka lite grann neråt. Men vi kommer aldrig komma tillbaks. Aldrig ska man inte säga. Men vi kommer inte komma tillbaks till de räntenivåerna som var. För de var alldeles för låga.
Hur många procent har det gått ner sedan peaken?
Priserna tänker du. När vi tittar skarpt på det med de faktiska affärer vi gör så pratar vi 15-16%. Men då gick det upp 26-27% under corona, ska man komma ihåg. Så att antingen har det gått upp 10 eller gått ner 16, beror på hur man ser det.
Ja, exakt. Mm. Ja, men det är väldigt bra förklarat. Hur är då känslan på visningarna i dagsläget? Kommer det mycket folk? Vad frågar de och så vidare?
Mm. Nej, men man har ju blivit mer... ja, men tittar man på en bostadsrätt så är man väldigt medveten helt plötsligt om bostadsrättsföreningens ekonomi och hur mycket lån finns det i per kvadrat i föreningen och så vidare. Så att någonstans så det här som ingen frågade som de borde frågat förut har man ju snappat upp nu. Och det glädjer väl en lite grann också att de kunde verkligen faktiskt förstår vad det är de köper nu på ett annat sätt. För man har blivit mer noga. Så att tittar man på bostadsrätter så är det ju en hel del frågor om föreningens ekonomi framförallt. Som jag upplever. Och jag tycker att man tittar kanske mer noga på huset. För man har lite mer tid idag. Man kan jämföra med ett antal hus innan man bestämmer sig. Vi har ju många hus som säljs. Sålde ett hus igår till exempel. De hade väl varit runt och kollat på 7-8 hus och upplevde att det här var ju faktiskt det bästa labud och så gjorde vi affär. Och ska man hårdra det så är det väl så att skulle du och jag köpa en bil till exempel, ja men då åker vi väl till Audi och Mersa och Volvo och provkör och kanske fundera lite och sådär. Och sen så väljer vi den bilen vi faktiskt vill ha och vi kanske kan fundera lite längre, alltså någon vecka eller två. Och det är kanske ett väldigt sunt sätt att köpa ett hus. Förut var det ju så att du åkte på visningen och sen fick mäklaren ringa på kvällen och säga, ska du ha det här för 4,9 miljoner? Bestämmer du inte om en timme så skriver vi med de andra. Och frågan är om det är ett sunt sätt att göra sin livs största affär. Så att någonstans så kanske det här är en mer korrekt marknad. Ska man ju vara liksom ödmjuk och säga också.
Ja, men lite tråkiga marknad för mäklare.
Nej, jag skulle säga så här. Absolut, det är jätteroligt när marknaden rullar på. Det är enkelt och alla köper. Men skillnaden är ju att nu får vi ju faktiskt vara mäklare. Vi får dra i trådarna och fundera. Hur kan vi få till affären? Och kan vi tänka så här? Och kan vi, vad är det som gör att ni inte kan gå vidare med affären? Och så där. Så att jag tycker att det är väldigt utmanande och väldigt roligt och lärorikt att vi kan inte ha en marknad där vi bara står vid dörren och säljer vad som helst. För att så ska det inte vara när du gör en affär på 5 miljoner, 10 miljoner, 15 miljoner, vad det nu än är. Det ska inte vara enkelt att göra en sån affär utan du ska få jobba på det. Och det tycker jag är jättebra att vi i mäklarkåren får lära oss nu. Och är det så att man tycker som mäklare synd om sig själv och det är så svårt och sådär, då kanske man inte ska jobba vidare, va? För att då kanske det inte är rätt yrke helt enkelt.
Jag märker man att många har slutat nu i under det senaste halvåret så att säga?
Ja, det har varit väldigt många som har slutat. Och det är ju för att man kommer från en marknad där allt är superenkelt till att nu får vi kavla upp ärmarna och jobba. Och vissa tycker det är jättekul att köra på. Och vissa kanske då tycker lite synd om sig själva och det här var inte så roligt längre. Och då slutar man. Så enkelt är det. Jag vet, jag lyssnade på en annan podcast där det finns en mäklare som heter Rickard Lagerling, väldigt känd i Stockholm. Han berättade ju att första året han jobbade som mäklare var i 1993, och han är väl en av de absolut mest framgångsrika mäklarna som finns i Sverige. Och då berättade han att hans byrå 1993 sålde en lägenhet på hela året. Så att i perspektiv till det så är ju det här inte så farligt, så att säga.
Nej. Ja, det är kul att du nämner honom. Jag har faktiskt hört av mig men inte fått svar. Mm. Men så började han följa Visning pågår på Instagram idag, ja, faktiskt. Så jag tror vi... Ja, jag får jobba lite till på att få med honom i podden. Men jag tror det är väldigt många som skulle vara intresserad. Det är han och... Niklas på Eklunds och New York.
Ja, precis.
Om du skulle då ge tre tips till köpare och säljare där ute som då vill köpa och sälja i Örebro, vad skulle det då vara?
Om vi börjar med köpare så skulle jag ju säga så här att gå till banken och håll dig väldigt uppdaterad vad du har för lånelöfte och vad det kostar om du skulle köpa en villa för 4 miljoner om det är det du vill köpa för. Alltså att ditt lånelöfte fortfarande gäller och vad det faktiskt kostar. Det är väl första tipset. För en köpare är väl nästa tips att kolla runt mycket. Den möjligheten finns nu, den fanns inte förut. Och sen så tror jag, som vi var inne på tidigare, var väldigt tydlig och transparent med mäklaren. Det här är liksom inte något spel där man ska vara svår och sådär. Utan jag tror att man är tydligt och enkelt berättar att vi har tittat på det här huset. Vi tycker det är värt så här mycket. Vi har en lägenhet vi måste sälja. Den ligger där. Och, så att man är liksom tydlig med mäklaren vad man tycker och tänker om ett objekt. Sen är väl ett ytterligare tips då givetvis att när du köper någonting, generellt sett, du köper det precis som det är. Kolla väldigt noga, gör besiktningen, prata med besiktningsmannen. Ta med någon som är duktig och kolla en extra gång innan ni skriver på. Känn er liksom trygga, gör inget för snabbt.
Jättebra. Och sen till säljare då?
Säljare skulle jag säga så här att när ni säljer, titta inte upp i skyn vad priserna var när det var som allra högst, utan lyssna noga på mäklaren, titta på den statistiken som faktiskt finns och känna att det är en lite ny prissättning nu, men den är fortfarande väldigt bra. Marknaden har ändå stått emot väldigt väl med tanke på hur mycket räntorna har gått upp. Räkna med att det tar lite längre tid att sälja idag. Och sen skulle jag säga att var väldigt noga med vilken mäklare ni väljer. Det kan vara allt ifrån erfarenhet till att du känner att det är en mäklare som är väldigt hungrig på att sälja objektet. Och framförallt kanske vad man har för plan. För idag räcker det kanske inte bara med att lägga ut objektet på Hemnet och hoppas på det bästa. Utan man kanske får jobba lite. Vi har ju någonting som vi kallar för underhand. Vi säljer väldigt mycket objekt som vi aldrig marknadsför. Då har vi ett nätverk där vi kan skicka ut ett objekt redan innan vi ens har fotograferat det. Och då får man alltså titta på ett objekt som inte har kommit ut på marknad, vilket kan vara jätteattraktivt för en köpare. Sen så kan man lägga ut som kommande och jobba på det under en tid. Och sen lägga ut ett sal. Men att du har en mäklare som är väldigt skicklig och sen är väldigt tydlig med planen. Och en mäklare som du kanske tror kan förhandla. För att när det väl står och väger så är det extremt viktigt vilken mäklare man har valt. och att den personen kan få ihop affären. Så att det inte faller på någon liten detalj som gör att det inte blir en affär. Och så tar det ett halvår ytterligare för att kunna sälja objektet. Va?
Ja, väldigt bra tips. Mm. Tack så jättemycket för det och tack för en superbra podcast. Mm. Erik Leijon från Örebro då. Vem skulle du rekommendera att jag intervjuar härnäst?
Nej, men då får jag väl säga Rickard Lagerling. Det är ju en stor förebild för mig och jag har lyssnat på honom mycket. Så att han tycker jag har... Han säljer otroligt mycket, han är otroligt ödmjuk och har levererat år för år. Så att det får bli han som jag lägger som rekommendation då.
Vad glad jag blir. Jag hoppas verkligen att han tar till sig detta. Jag räcker ut en podcast hand till honom. Och jag bor ju själv i Stockholm så jag kommer gärna förbi kontoret. Jag har intervjuat en av hans kollegor tidigare, vilket var en väldigt lyckad podcast. Mm. Men Rickard, igen, jag lyssnar gärna på vad du har att säga. Ännu en gång, stort tack för att du var med i podcasten.
Tack så jättemycket.